I Historia Nu special fördjupar vi oss i fyra delar i hur särlingen Adolf Hitler blev den fanatiske massmördare som världen känner. Programledaren Urban Lindstedt samtalar med Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, utifrån historikern Ian Kershaws biografi i två volymer. Vi följer Hitler från födseln i ett småborgerligt hem i Österrike till självmordet i bunkern vid kollapsen av Tredje riket. Ni hittar serien i samma flöde som Historia Nu.
Sen dras man ju i Finland ju som del av det svenska riket in i den svenska krigsexpansionen. Och här finns ju en diskussion som brukar lyftas av en del finsk nationella i Finland. Att man ser, du nämnde ju det här med koloni. Att Finland då, säger man ju, Österriksdelen skulle vi kanske säga, är en koloni, ett utsuget område. Och det vill jag ju verkligen vara tydlig med att det är inte fallet. Livsvillkoren var lika dåliga eller lika bra i Savolax som liksom i Närke på landsbygden.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Dagens Finland har uppstått i spänningen mellan två expansiva makter, Sverige och Ryssland. Den östra riksdelen var en integrerad del av Sverige under en längre period än områden som Skåne och Blekinge. Integreringen av Finland i Sverige var en lång process som sträckte sig från vikingatiden till Göteborgsfreden 1323. Det var först när de svenskspråkiga befolkningsgrupperna fick stöd från den svenska statsmakten som de på allvar etablerade sig i Finland. Men rikssprängningen 1808-9 innebar att vi skrev ut Finland från den svenska historien och vi glömde bort den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Det här är ett betalt samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland. Martin Hårdstedt är professor i historia vid Umeå universitet och han är aktuell med boken Finlands svenska historia. Välkommen Martin.
Tack.
Första gången i min nya studio.
Ja, imponerande, trevligt, ja. Brofullt.
Väldigt trevligt. Och de sista gångerna vi har poddat så har vi gjort det på distans. Det är väldigt trevligt att ha det här i Stockholm faktiskt.
Mm.
Ja. Du har ju precis kommit ut med en ny bok som handlar om den svenska historien i Finland. Alltså, finns det en speciellt svensk historia i Finland?
Det är faktiskt den, man kan tycka att det där är en tokig fråga. Om man vet att det finns en svenskspråkig minoritet. Och om man också vet att Finland en gång var ju en del av det svenska riket. Men den är väldigt välvald. Därför att när man sätter sig och skriver just en bok om det svenska Finland så måste man ju fråga sig om man verkligen ska göra det. Borde inte den där svenska historien i det som idag är Finland liksom ingå i Finlands historia? Det är det första man skulle kunna säga då. Varför ska man bryta ut det? Och sen finns det en annan fråga. Skriver man egentligen finlandssvenskarnas historia? Det vill säga benämningen på den svenskspråkiga minoriteten. Som de ju faktiskt inte är, därför att Finland är ju en nation med två språk. Och nu är vi inne på lite definitioner, och det kan man väl direkt tycka klarlägga här. Att pratar man idag om en finne så menar man ju för det mesta en person som är finskspråkig. Och de som pratar svenska i Finland är finlandssvenskar. Och då kan man ju ställa lite den där frågan, men vad är jag då, Urban? Jag är ju rikssvensk som bor i Finland. Är jag finlandssvensk? Därför det säger finlandssvenskan att det kan jag inte bli.
Nej.
För då är det någon form av något kulturellt. Så att man kan också säga att det finns en kulturell förklaring också till vem som är finlandssvensk. Men jag kan nog bli en del av den finlandssvenska kulturen, så att säga.
Mm. Men vad är det svenska i Finland?
Ja, det svenska i Finland är ju en helt integrerad del av det som idag är Finland. Och det handlar ju helt enkelt om att det svenska i Finland har varit olika saker i olika tider. En sak under den svenska tiden fram till 1809 eller 1812. Och sen en annan sak under ryska tiden under 1800-talet. Och naturligtvis skulle jag nog vilja säga en tredje sak sen under efter självständigheten 1917 i det allt mera finskspråkiga Finland.
Mm. Men du, det här vet jag är en kontroversiell, eller det kanske inte är en kontroversiell fråga längre, men det har varit en kontroversiell fråga i Finland. När kom de svensktalande till Finland? Det som vi idag kallar Finland.
Ja, då är det så här att små grupper kom tidigt från det som ju då var begynnelsen av det som sen så småningom blev det svenska riket. Och då kan man väl säga att det svenska riket konstitueras då tydligt i mitten på 1200-talet. Och,
men tidigt, då är det vikingatid.
Ja, då pratar vi vikingatid. Och då kommer det svenskspråkiga grupper till Finland. Hur vet man det? Ja, man har försökt med DNA-undersökningar. Väldigt vanskligt, och det vill jag egentligen helst inte kommentera, för det är så svårt att förstå det där. Man är verkligen ute på tunn is. Men det andra är att man tittar bland annat på ortnamnsbenämningar, det är en annan sak. Men det förefaller vara så att de grupperna som kommer, de sugs upp i den finskspråkiga miljön.
Och är det för att de är så få?
Ja, de är så få, de blir också bara eventuellt öar. Och det här kan man då komma i tuffa diskussioner med människor som idag lever i Österbotten. Nej, men vi har varit svenska sedan vikingatiden. Men då tror jag ofta att det är så att man pratar om två olika saker. Sen då så att säga den här större inflyttningen av svenskspråkiga grupper som behåller sitt språk och som fortsätter att vara svenskspråkiga och ha en kanske tydligare koppling åt väster. Den kommer då först in på medeltiden. Då pratar vi 1000-tal, 1100-tal.
Det är ändå så pass tidigt.
Det är det.
Ja.
Men då skulle jag bara lägga till det bara och säga, och det som man då förklarar historiker, och det att man då etablerar sig, det beror ju på att man då har den här begynnande svenska riksbildningen i ryggen med kyrka och med politisk makt.
Mm. Men varför flyttar de till Finland? Vet man det?
Ja, det handlar ju om att man är under medeltiden. Det är ganska intressant. Det har ju lite svårt att tänka oss, men det fanns perioder där man faktiskt hade brist på självklar åkermark. Och det fanns också, vi skulle komma ihåg...
Man kanske inte kunde uppodla alla typer av marker som man gör idag.
Nej, och så kommunikationen var ju framförallt i kustbanden med havet. Och de första inflyttande är man väl ganska överens om att de kommer från dagens Roslagen. Det finns till och med de som menar att det språkligt semantiskt ska finnas någon form av koppling med Roslagen, rotsi, svensk. Men allting är väldigt vagt. Men där kommer slutligen då de här svenskspråkiga grupperna som verkligen etablerar sig. Och det märkliga är att de hamnar, bygger upp sina samhällen på ungefär de områden som fortfarande än idag är de starka svenska.
Varför är det märkligt?
Nej, men man tycker väl kanske att det skulle ha skett en förändring, men det, alltså, det finns en kontinuitet, och då är det Österbotten och det är Åboland, det är Nyland, kusten och det är Åland.
Ja, alltså det är ganska lätt egentligen att pricka ut vad svenskspråkiga idag bor i Finland, för att det är som du säger, det är längs kusterna i princip.
Det är det. Ja. Sen kan man väl kanske säga att historiskt så har också svenskspråkiga bygderna sträckt sig lite längre österut, så kan man säga, och där har det skett en tillbaka gång då.
Du och jag gjorde ju en fantastisk resa för ett år sedan faktiskt, där du tog med mig till Österbotten.
Ja, just det, förra året.
Ja, och vi träffade din kompis Göran där uppe som är ordförande för en historieförening. Ja, Göran Backman.
Ja.
Jag måste säga att det kanske inte låter så häftigt att åka till Österbotten, men jag måste säga att en av de häftigare resor jag gjort faktiskt. Och som har fått mig att förstå Finland och finlandssvenska på ett helt nytt sätt. Men det är din bok vi ska prata om idag här.
Ja, men jag tror vi har anledning att komma tillbaka till Österbotten här. Ja.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
De flesta vet ju att finnarna tillhört Sverige. De flesta vet nog det. Mm. Men jag tror inte de flesta riktigt har klart för sig hur den här processen gick till. Mm. När det som idag i Finland blev en del av Sverige. För det var ingen koloni. Det var verkligen en integrerad del av det svenska riket. Men hur såg processen ut?
Ja, och egentligen först där, om man nu ska vara... Du säger att Finland tillhört Sverige, så egentligen skulle man kunna säga direkt där att ja, men det var inte riktigt så det gick till. Utan Finland, det som vi idag kallar för Finland, blir en del av det svenska riket samtidigt som andra delar av det svenska riket.
Typ Småland och
Småland
Norrland.
Och periferierna, så att säga då.
Det här är ungefär som om vi skulle prata om Småland. När blev Småland en del av det svenska?
Det är egentligen samma fråga. Och riksbildningsprocessen, den utvidgade sig så att man kan säga att kärnområden i det svenska riket var ju tidigt, den låg ju på axeln Stockholm-Åbo och sen sträckte den sig ut. Och då ska vi komma ihåg och påminna kanske lyssnarna om att Helsingfors är ju ingen stad först på 1500-talet.
Nej, det är ju Gustav Vasa som grundade Helsingfors.
Men då kan man säga så här att den traditionella förklaringen är att det här sker med egentligen tre korståg, tre händelser, tre fälttåg, tre militära egentligen snabba.
Det du säger traditionen, det är samma sak som att det inte riktigt stämmer. Eller?
Nej, det är lite så. Och där finns det ju problem med detta. Dels att det är väldigt svårt att koppla de här korstågen till verkliga händelser. Personerna är vaga. Det är väldigt svårt att se att de är korståg, för det behövs ju då den här kopplingen till ett påvligt bud om du så vill.
Man ska ha ett godkännande från påven.
Och jag har ju en, och det är så att till och med att det första korståget, det är så nästan som mytologiskt, och så att det är svårt att...
När skulle det ha skett då?
Ja, det är ju tidigt, typ på 1100-tal.
Då är ju knappt Sverige kristet.
Nej, det är precis. Jag brukar ibland citera min mycket goda vän Nils-Erik Willstrand, och han brukar skämta och säga att det första korståget måste ju ägt rum eftersom det andra och det tredje har ägt rum. Så att det är lite på
det
den vägen.
Rimligt, ja.
Det låter rimligt, ja. Men man kan väl säga att det andra korståget kopplas ju ofta till Birger Jarl. Och också bland annat
Stockholms grundare.
Ja, precis. Och upprättandet faktiskt också av den här borgen, slottet så småningom, som inte fanns exakt på den platsen, men i det området i Tavastehus. Och det är ju lustigt att jag ju bor där i Tavastehus.
Var det stenkast ifrån, eller?
Ja, det är bara över sjön där jag bor.
Ser du det från ditt hus?
Om jag kliver ut lite. Kliver ut några kvarter.
Men från tomten kan du se?
Nej, det kan jag inte se. Men om jag bara går en kilometer. Jag brukar ju traktera pub Birger. Det här är ju väldigt lustigt.
Det heter pub Birger?
Ja, det heter
är
pub
det från
Birger.
Birger.
Ja, absolut. Och jag brukar ju kalla det för Rotsalainen Linna. Det betyder ju helt enkelt att det är svenska borgen, vilket ju inte alla bor idag uppskattar. Det skämtet. Men hur som helst. Så att det är det andra. Och det tredje sen då kommer lite senare. Ett korståg också. Men det viktiga här tycker jag är att då komma med de här motförklaringarna. Att för det första är det svårt att se att det skulle ha varit de här direkta händelserna.
Alltså enskilda, nej det låter ju orimligt.
Utan att det är mer en process, det handlar också om handel, det handlar om kontakter. Det finns de som till och med har framkastat att man menar att det finns ett initiativ hos de befolkningsgrupper som finns i Finland. Det finns ju liksom ingen systematisk statsbildning eller någonting.
Det är ungefär som när man snackar om Kiev Rus grundande, att folket bjuder in härskarna från Sveriket att styra över.
Det är en förklaring, men den brukar nog underkännas också. Det som jag vill driva. Jag har ju chansen att driva min linje. Mm. Den är ju att vi måste se den här svenska framflyttandet av positioner i ett mycket större skeende. Nämligen att det finns en konkurrent. Det finns Novgorod och det finns Moskva och så fort. Som ju verkar i det här området. Och för att hantera så att säga, hotet från öster så flyttar man fram sin position. Och jag tycker att det är en rimlig förklaring. Det byggs också borgar. De här borgarna, vi har nämnt Tavastehus, men vi kan också nämna Viborg, Åbo slott och så vidare. De här stödjepunkterna Det är också en del i att försvara det här området mot öster. Och det tycker jag är... Och här för vi nu in en dimension i Finlands historia som är så central. Att man ju alltid befinner sig i ett spänningsfält. Den bipolära världen här. Med östrigt, en riksbildning, Novgorod senare, Moskva, Ryssland och Sverige. Där befinner sig Finland.
Men var det självklart att finnarna skulle liksom, för vi säger ju en process här och det är ju någon, det känns väl som att det är ett förhandling, vi kan ju inte veta det, men det känns ju ändå som att de någonstans, det finns ju liksom inga belägg för att det har varit svåra strider eller något sånt.
Nej,
där, eller
men,
stort vålds.
Men ändå då när du samtidigt säger det så är det svårt att belägga egentligen också motsatsen. Okay. Jag är övertygad om att det fanns ett våldsutövande, ett påtvingat. Varför bygger man borgar? Man kan ju också tänka sig att de borgarna nu inte bara i min förklaring handlar om att hålla ryssarna undan. Utan det handlar ju också om att koncentrera. Det kommer en statsmakt. Och sen har vi ju detta med att man vill införa den kristna religionen. Mm. Och där vet vi inte hur hårda tag det var.
För att finnarna var kristnade senare än en svensk, är det som
det
är
fanns
Sverige.
En eftersläpning, och det tror jag att man nog kan egentligen säga generellt, att det finns en eftersläpning då i det som nu börjar bli. Man börjar ju prata om de här områdena nu som Österlandet eller Österlanden på 1500-talet.
Det är i Sverige använder man det begreppet.
Ja, och sen så småningom då Finland kommer på 1500-talet. Så att begreppet Finland finns, men det är inte klart definierat. Och det här är ju också en spännande sak att den östra riksdelen som man ju också pratade om. Och den västra riksdelen, fanns massa olika begrepp.
Man pratade inte om den södra riksdelen?
Nej, det gjorde man inte. Men när man gjorde sådana här uppräkningar av vad den svenska kungen regerade, då hade man så här, laborerade man ju med då, så att säga, Götaland, Svealand, Finland, ja. Men att den här östra riksdelen, det sker alltså hela tiden en liten eftersläpning, och det ser man längre fram sen i historien då. Också att det är på det sättet.
Men för det tycker jag också en grej som jag, när jag läst din bok, att jag liksom helt plötsligt inser det, just den här, du säger, du snackar om den bipolära, att någonstans uppfattar jag finnarna som väldigt långt fram i historien väldigt lojala mot centralmakten,
ja.
Mot kungen ska man
säga. Absolut, mot kungamakten kanske.
Mot kungamakten, och det blir ju begripligt när man inser att de vill inte hamna under de ortodoxa ryssarnas styre.
Och jag tror att det där är någonting som man bör trycka på. Och det handlar inte om att man nu, att jag har ju fått förmånen att skriva det här, vilket jag liksom är både ödmjuk och glad att jag fick den här möjligheten. Jag har ju fått skriva så att säga svenskarnas historia i Finland, fast jag är egentligen rikssvensk. Visserligen bor jag i Finland och så vidare, men det har ju varit en fantastisk möjlighet. Men just detta att det som du säger här nu, det är ju så helt avgörande i utvecklingen i det som idag, sen så småningom blev Finland, att man ju blir en del av den västliga kultursfären. Och det är ju liksom samma sak för Sverige, att vi blir en del av den västliga kultursfären. Tänk om vi hade blivit indragna i det östliga. Då kanske Finland idag hade varit ett Baltikum.
Vi kanske hade haft Putin som statschef.
Ja. I Finland, men...
Nej, men i Sverige.
Ja, nej, men så att man ska komma ihåg, det är klart att det är väldigt spekulativt. Ja, ja. Men jag tror att det här är väldigt viktigt. Så att om man pekar på någonting som ju alla måste ändå bejaka, och det tycker jag att de värsta, om jag nu får uttrycka mig så, finns nationalisterna, kan ändå gå med på det. Att den här processen som leder till det svenska rikets konstituerande, den drar också in det som vi idag kallar för Finland i området i den västerländska kultursfären.
Men jag tycker det är viktigt att du nämner kyrkan också, den katolska kyrkan.
Absolut.
För att det är ju så som jag uppfattar den tidiga svenska historien då, det är ju att, jag menar, före kyrkan så finns det ju inte mycket institutioner eller stadga i riket. Det är ju bara en massa liksom högadelsfamiljer som bekrigar varandra.
Ja, och att vi glömmer bort ofta kyrkans betydelse där, som du säger.
Ja, men att vi är så sekulariserade idag så tror vi att kyrkan inte har spelat någon roll. Nej. Och man bara, vi har liksom hebreiska namn, men sen slutar det där någonstans.
Nej, och det är ju inte bara läran. Som ju var en effektiv religion efter det var, det fanns en gud och så vidare. Den var enkel att förstå. Men den också, som du säger, så kom ju hela den här kopplingen till kulturen nere på kontinenten. Tänk sen när det sipprar upp renässansen till Sverige via religionen och via kyrkan ska jag säga. Men också att kunna organisera sig. Biskopar, socknar, förvaltning, skrivkonst.
När skulle du säga att den östra riksdelen var helt integrerad i det svenska riket?
Ja, här säger man att man började skicka representanter till riksdagen under andra hälften av 1300-talet.
Det är ju i princip när svenskarna börjar, eller folk som
kommer de inte iväg första gången där. Men där kan man säga...
De är med från starten egentligen.
Ja, och lagstiftningen införs. Så att i samband med att det blir rikslagstiftning i Sverige... Som
vad är vi framme i då? Alltså?
Ja, det är ju Magnus Ladulås. Vi pratar ju om senare delen av medeltiden nu. Och då kan man säga att Finland är med i den processen. Och just detta tycker jag är viktigt att man alltså, vi har pratat om religionen, kyrkan, men också lagstiftning, men också rätten att skicka representanter till riksdagen i Sverige. I Stockholm, förlåt. Mm.
Alltså din bok handlar ju om den svenska historien i Finland. Om nu tar det här nu då, om vi ska ta något så här riktmärke som alltid brukar räknas upp, det är liksom freden i Göteborg 1323, där man gör upp med ryssarna egentligen om vad gränserna ska gå ungefär. Vid den här tiden, vet man hur stor andel av befolkningen var svensktalande?
Det är en svår fråga. Den är
det kanske inte går att besvara.
Svarar jag direkt. Nej. Men man kan säga att 20% av befolkningen brukar man beräkna är svenskspråk i 1809. I slutet av den svenska tiden, ungefär 20%.
Ja, men det är 1809 det. Ja. Och idag är det bara några procent? Eller?
Ja, idag brukar man säga att det är 5%.
Ja.
Men man kan väl säga att där ungefär, en femtedel av befolkningen...
Du tror att det var likadant
tidigare? Ja, då ska vi också komma ihåg en sak här, att här med språk, och det tycker jag vi kan väl ta direkt här. Därför leds vi ju lätt att uppfatta det som en väldigt, väldigt stor fråga. Det är ju därför att vi kopplar ofta vår identitet. Varför är vi svenskar? Ja, vi pratar svenskar. Vad är nästa? Vi har ett pass. I den här tiden så har språket mer en kommunikationsfunktion. Och därför är det mer...
Inte identitetsskapande.
Nej, inte på samma sätt, absolut inte. Sen kan man säga då, kommer vi ju till i våra resonemang här, att svenskarna naturligtvis öppnade upp för ett socialt avancemang, om man till exempel skulle jobba i ämbetsverken och så vidare.
För det var det språket som användes i...
Ja, och skulle man bli präst till exempel.
Administrationen.
Ja. Men det är viktigt att komma ihåg att i den här nu svenska riket så pratas det inte bara svenska, finska, utan väldigt mycket tyska. I städerna var ju tyskan, ryska i Viborg. Det är viktigt att markera.
Ja, kanske till och med lite jiddisch längre fram. Och tatariska har jag förstått.
Absolut, och man kan också tänka sig att franska förekom på adelsgodsen och i kommunikationerna i olika sammanhang.
Man sa ju om Gustav Mannerheim, han marskalken och presidenten i det tidiga självständiga Finland, att han sa att han pratade franska bättre än både finska och svenska.
Ja, typ, och framförallt ryska, men han hade ju bra svenska.
Ja.
Men
ja, finskan
var svår för honom. Han fick ju läsa upp när han skulle hålla tal.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kopplingen då här, det är lagstiftning, man skickar representanter till ständerriksdagarna, men det måste ju också finnas någon slags handelsutbyte och sånt där även.
Självklart.
För det är väl det som har drivit hela utvecklingen egentligen.
Ja, så är det ju, att man ju då från Åboland, från kustområdena, från framförallt Åland naturligtvis, skeppar in sina produkter till Stockholm. Men att man också skeppar dem till andra delar av det svenska riket, Reval, Riga. Viborg är ju en viktig handelsstad. en av de största i det svenska riket. Sen tycker jag att man kan nämna att det är klart att Finland utvecklas då i takt med lite eftersläpning. Och en sak som jag tycker är spännande att peka på där, att man under 1600-talet försöker ju statsmakten att disciplinera befolkningen. Man inför
är det svårt?
Alltså morallagstiftningen. Jag menar
man får inte ligga runt längre.
Nej, men alltså, jag kan ta en sån sak som tidelag till exempel. Att man börjar bestraffa det väldigt hårt.
Var det ett stort problem?
Ja, nu kommer vi till en väldigt spännande med historieforskning. Att det ökar den brottet, kan man tycka. Men det handlar ju om att statsmakten börjar bestraffa det.
Ja.
Och då ser man att det finns en eftersläpning. Att då sker så att säga att man pressar befolkningen till högre moraldisciplin. Det senare, och du skrattar åt tidelag, men det är faktiskt ett faktum. Jag har en kollega som heter Jonas Liljeqvist som studerar det här. Och han studerar inte för att han var intresserad av tidelag, utan för att de var intresserad just den här disciplinerings tendensen i svenska riket. Ja. Så det är en sak. Sen dras man ju i Finland ju, som delade svenska riket in i den svenska krigsexpansionen. Och här finns ju en diskussion som brukar lyftas av en del finsknationella i Finland. Att man ju ser, du nämnde ju det här med koloni.
Mm.
Att Finland då, säger man ju, östra riksdelen skulle vi kanske säga, är en koloni, ett utsuget område. Och det vill jag ju verkligen vara tydlig med, att det är inte fallet. Livsvillkoren var lika dåliga eller lika bra i Savolax som liksom i Närke på landsbygden.
Men som jag uppfattar lite, Finland kanske var lite fattigare, men det beskattades inte hårdare. Eller så.
Nej, och sen skrev man ut proportionellt lite fler soldater i Finland, därför att det fanns färre adelsgods där, och de var ju undantagna för utskrivning. Så sådana tendenser ser vi. Vad jag däremot skulle vilja peka på är att det här svenska riket har ju väldigt dålig förmåga att försvara Finland när vi kommer fram till stora nordiska kriget.
Mm. Och är det då vi kommer till den stora ofreden?
Men den stora ofreden, och det kallas ju för det i Finland. Alltså
perioden, vi kallar stora nordiska kriget.
Ja, och det är från 1700-1721, avslutas med freden i stad och stora katastrofer där hela Östersjöväldet faller bort. Men i Finland kallar man det då för stora ofreden.
Med rätta, ska vi säga.
Med rätta, från 1713 till 1721. Och där ju Finland utsätts ju för oerhört hårda tag inledningsvis. Man skövlar ju hela Österbotten.
Mm. Alltså det är ockuperat.
Ja, det är det absolut. Och det här har beskrivits väl i forskningen. Och jag kan ju tipsa om att läsa bland annat böcker av Kristi Kovaja som kan det här.
Jag kan också rekommendera ett avsnitt av din podd, Militärhistoriepodden. Just det, och
där vi bygger på hans bok faktiskt. Ja. Och där kan man ju då fråga, och då kan man också säga att man har svåra svälter på 1690-talet. Och sen träffar hela den här, och där ju vissa områden helt enkelt avbefolkas, Åland avbefolkas, man flyr undan ryssarna. Där har vi ju naturligtvis en konsekvens av för östra riksdelen av att man är en del av det svenska riket som är oerhört negativ. Men det betyder ju inte att man inte led i så att säga den västra riksdelen, det är viktigt att markera då.
Jag tänkte som lite kuriosa här, de här finska soldaterna blir väldigt kända under 30-åriga kriget. Ja. Där. De började hackapelle. De hade det som stridsrop. Jag vet inte vad det betyder, hackapelle.
Slå i tur.
Ja. Så de kallades för hackapelliter. Ja. Det är ett fint ord.
Spännande det där, och lite myt om spunnet då. Men det är ju klart så att finska soldater fanns ända ner i Bayern kring Nürnberg. Det fanns ju ute i Europa. Spännande.
Mm, mm, mm.
Men det kan man väl hävda, ja.
Men du, vi har redan kommit in här på stora nordiska kriget och stora ofreden. Men jag skulle vilja liksom hoppa tillbaka lite. Varför är 1703 ett så betydelsefullt år för Finland?
Ja, för Finland, för Sverige, kanske för hela Norden. Därför att det är ju mitt under stora nordiska kriget som grundas ju det som sen blir Sankt Petersburg. 1712 blir Sankt Petersburg huvudstad.
Men man börjar bygga det 1703.
Ja, på en plats då som ju tidigare var ett svenskt, helt enkelt. Det fanns en liten skans där, Nyens skans. Det är bara att konstatera att när man placerar huvudstaden inne i finska
riket. Det är Peter den Store som startar.
Ja, det är Peter den Store med sina ambitioner att föra fram Ryssland till Östersjön, till haven, till kontakterna.
Peter den Store är ju en väldigt intressant historisk figur. Han är ju uppväxt i ett Ryssland som är väldigt, vad säger man, efterblivet.
Ja, faktiskt.
Och lever i någon slags kristen mystik. Medan han blir ju kompisar med folk i den tyska staden i Moskva och hänger med utlänningar och blir kompisar med utlänningar. Och gör även en hemlig
Grand Tour.
Studieresa till bland annat till Holland. Vet jag.
Ja. Mm. Och lär sig olika saker där och ser ju att det här är enda vägen. Klipper skägget på ryssarna.
Just det,
och
inför skäggskatt.
Ja, och framförallt vurmar för att skapa en flotta. Där kan man väl nämna också att den här segern över den svenska flottan då 1714 vid Hangeudd är ju fortfarande den ryska flottans jubileumsdag.
De firar det fortfarande.
Ja, därför där menar man att han är med där, vinner han sin första seger. Men för att återkomma då till här med Sankt Peter, det är ju klart att där från den dagen så finns det ett militärstrategiskt intresse för Ryssland att kontrollera de geografiska områdena kring sin huvudstad. Och det behöver man kanske inte berätta vad det har fått för konsekvenser för inte minst Finland i modern tid och för Baltikum. Mm,
verkligen. Men du... Varför kallar du 1700-talet för den finska tiden i den svenska historien?
Ja, det har jag knyckt, om jag får uttrycka det så, från Nils Erik Willstrand, som tidigare var professor vid Åbo Akademi. Han menar ju att efter Stora Nordiska kriget så ökar intresset för Finland. Man vill utveckla Finland, man vill befästa Finland, man vill försvara Finland, man vill visa för finnarna, som man sa, oavsett om de pratar svenska eller finska, att den svenska statsmakten i Stockholm ville försvara det här området.
Och hade finnarna börjat tvivla på det här? Eller?
Ja, det är så att man försöker då 1741 att genomföra ett revanschkrig för att återta de här provinserna i Baltikum.
Det brukar kallas hattarnas
ryska krig. Det är katastrofalt, som Michael Roberts brukar säga. Det finns ingen armé som har skämt ut sig så mycket som den svenska i Finland 1741.
Men Michael Roberts?
Ja, det är en brittisk historiker som har skrivit om den svenska frihetstiden.
Så att det är ett av våra sämsta krig?
Ja, det är ganska lustigt tycker jag. Dåligt förberett, dåligt genomfört. Och då förlorar man i den fred som sedan sätts 1743 alla de här områdena som ligger öster om Kymmene älv. Så man blir av alltså med Viborg och också hela fästningsgörden. Och då börjar man fundera i Stockholm, hur vad 17 ska vi göra nu? Och då bestämmer man sig för att bygga en förrådsfästning, en marinbas vid Sveaborg.
Det är nu, redan nu man börjar bygga Sveaborg?
Mitten av 1700-talet gör man det, börjar 1749. Och sen utvecklar man en skärgårdsflotta. Och så börjar man satsa på Finland och pumpar in resurser. Men det finns i Finland då, det där är den ena sidan av det, det finns i Finland någonting som kanske inte är en separatistisk rörelse, men på adelsgodsen bland vissa personer så börjar man fundera på, är det här svenska riket verkligen det bästa för oss? Ska vi försöka bli självständiga? Vi har upplysning, vi har idéer som finns i, som snurrar. Kanske vi borde satsa på Ryssland istället. Spräng porten, officeren som sedermera sen begår landsförräderi och går i rysk tjänst. Och det där finns med, och därför kan man säga att, att just på grund av att man satsar så mycket resurser på Finland och försöker mer övertyga finnarna om att man vill, då skulle man kunna säga att de här finska frågorna domineras. Och det kan man ju nämna, Sveaborg är det största byggprojekt vi har genomfört i svensk
historia.
Ja,
du har säkert varit där en massa gånger. Jag har varit där en gång, måste säga. Och sen har man ju åkt förbi med Finlandsbåten. Det är ju en enorm anläggning. Jag skulle vilja hävda, det är värt att ta Finlandsbåten till Finland bara för att titta på Sveaborg. Man behöver inte ha något mer på programmet.
Jag blir alltid väldigt melankolisk när jag åker till Sveaborg.
Men vi ska inte börja med förräderiet i Sveaborg. Det får vi ta när det kommer. Eller det kanske inte riktigt utrymme det i den här podden. Ja, vi avverkar ju ganska många år här, som du vet.
Det gör vi.
Ja. Det. Men fokus är ju det svenska historien i Finland. Och jag tänker, du skriver en avhandling om finska kriget 1808-1809, när Sverige förlorar hela sin östra rikshalva. Det som har varit en del av Sverige sedan medeltiden har varit en del av Sverige längre än vad Skåne har varit idag. Faktiskt.
Ja, så är det ju. Och man mister ju då en tredjedel av sitt territorium och en fjärdedel av sin befolkning.
De som var svensktalande här då, det måste jag nästan, det kanske inte var så roligt för de som var finsktalande heller, men hur kom det här att påverka de svensktalande i Finland?
Och då kan man väl säga där att det avgör sig med ett krig, och det handlar ju om Napoleonkrigen naturligtvis, och som du har sagt, och där Sveaborg och det här förräderiet spelar en roll, så vi kan bara nämna det. Så,
Kronstedt, han överlämnar helt, fast han inte behöver hela Borg.
Och då kan det ju bli som en liten teaser här för lyssnarna att sätta sig in i det där man vill. Men det som du säger, att när freden sen väl kommer och man har, där kejsaren gör upp med
Alexander den första.
När Alexander den första möter de finska ständerna då i mars 1809 i Borgå. Och där man får till en, om man skulle uttrycka sig så, en uppgörelse. Han menar att han skrivit härskaravtal med finnarna, medan finnarna sen så småningom vill hävda att man har liksom en konstitution. Eller
ja, men jag menar, i Sverige har vi väl en tradition av så här kungalöften. Ja, precis. Det är väl så alltså att när en ny konung kröns, så kommer man någon slags löfte till folket.
Ja, en kungaförsäkran.
Kungaförsäkran, så heter det.
Men det där diskuteras ju sen, och det har vi anledning att återkomma till sen, att den ryssarna sen på slutet av 1800-talet vill sopa undan det där.
Ja, men för vad kommer de överens om där med Alexander?
Ja, alltså det här har ju forskningen lite resonerat kring, och huruvida det är så att man säger det ena först och det andra sen, ger man löften eller vad det är. Men det är klart så att man har olika syn på detta. Och jag är övertygad om att det är på det sättet att man faktiskt avger en kunga, en form av löfte, för att sen svära trohuldhetsed. Att det är den ordningen. Men det har forskningen diskuterat. Hur det är med det där? Och det ska vi kanske inte fördjupa oss i. Men det viktiga är ju att man får behålla sin protestantiska religion, sina lagar. Man slipper livegenskapen.
Ja, Gustav III:s lag.
Ja.
Den kommer fortsätta att gälla under hela 1772
års, med tillägg för förenings- och säkerhetsakten för 1789, kommer att fortsätta. De principerna för maktdelning kommer att fortsätta att finnas i Finland.
Men innebär det att man får någon slags ständerriksdag då i Finland under den perioden?
Ja, då är det så här att det har man ju då per definition, men den fungerar inte i praktiken. Den kommer inte att inkallas förrän 1860-talet faktiskt. Och det jag ska säga är att det är viktigt också att Finland blir ett storfurstendöme inom det ryska kejsarriket.
Får någon slags
autonomi som man brukar säga. Och 1812 så får man gränser där man får tillbaka de här områdena.
Så Viborg kommer tillbaka?
Ja. Och infattas då i den här storfurstendömet. Och sen var du inne på, hur tänkte de svenskspråkiga? Det är jättespännande att i de här åren 1809, 1810, 1811 fram till 1812 så funderar man i Finland mycket. Kommer Sverige att försöka återta Finland?
Det finns ju sådana ambitioner i Sverige.
Det finns det.
Ja.
Vad är nu vårt fosterland? Frågar man sig. Är det Sverige? Är det Ryssland? Till slut så blir det så att man får klart för sig 1812 genom att Karl Johan ju möter Alexander i Åbo och slutligen ger upp. Där går rullgardinen ner så att säga.
Det där har jag gjort ett avsnitt om, just Karl, den första Bernadotten, och han blir ju personlig vän med Alexander den första.
Ja.
Och de beskriver varandra som, alltså, som sina bästa vänner.
Ja, och det märkliga är att när Karl Johan är i Åbo så får han ju jättemycket uppmärksamhet från människor. De tror att han ska komma dit för att deala, för att få loss Finland. Han har inte alls den ambitionen.
Nej, han vill ha Norge.
Nej, han tänker på ett annat sätt. Han tycker vi kan inte hålla på att försvara Finland var tionde år mot Ryssland. Utan det blir ett stopp. Så 1812, så egentligen skulle man då kunna säga, Urban, här, om man vill hålla på nu lite med de här, att egentligen är det så att gränsen går kanske 1812 slutgiltigt, inte 1809. Där 1812.
Du gillar det där att byta klassiska datum.
Ja, jag gillar
ju
lite sånt där. Ja, jag vet det. Förstöra liksom.
För att mindfucka oss andra som försöker hänga med. Men jag tänker det är nästan på sin plats nu att diskutera vilka är... För vi har bara pratat om att de svensktalande. Men jag vet ju det att... För i och med att jag är ganska intresserad och fascinerad av Finland så pratar jag ofta om det här med folk. Och då är den vanligaste uppfattningen jag möter bland svenskar det är att de svensktalande i Finland, det är adel och överklass.
Ja, just det.
Men hur... Ja, men om vi utgår då från, du vill ha 1812. Vi kör 1812.
Ja, vi kör 1812 här, även om du inte förstår det.
Nej, jag försöker. Men jag är inte professor.
Nej.
Men socialt, hur är den sammansatt? Vad är det för typ av människor som är svensktalande? Är det bara adelsmän?
Svar nej.
Nej. Ja, men adeln är i huvudsak svensktalande, eller?
Ja,
Ja, så är det.
Ja, så är det. Men också få. Finns talande.
Det finns finsktalande.
Ja, det finns det också. Och man är både och.
Men jag skulle tänka mig att den här finsktalande adeln pratar säkert svenska också.
Ja, absolut. Och då, där kan man väl säga, markera nu då här, att det viktiga är ju att svenskan är viktig för avancemang. Och som vi redan har nämnt.
Vill man göra karriär måste man lära sig svenska.
Är man till exempel storbonde och vill skicka sin son på prästutbildning måste man lära sig svenska. Det är en tröskel. Va? Men det är också så samtidigt att finskan är väldigt viktig. Det kan jag bara anmärka att det fanns ju så ett krav på att skulle du tjänstgöra som präst i vissa områden i den östra riksdelen, då måste du kunna finska.
Men det har ju med reform... Pratar du bara om präster nu eller pratar du även om ämbetsmän?
Jag pratar framförallt om präster. Ämbetsmännen var lite annan sak. Men officerare är samma sak. Man måste kunna prata med soldaterna. Mm. Kommandospråket
var... rimligt.
Alltså. Ja, det varierade. Det var svenska under vissa perioder, finska. Men om du nu vill ha svar på den där frågan var att geografiskt är man spritt. Det är jätteviktigt att komma ihåg. Du har varit i Österbotten.
Mm. Jag har varit i Helsingfors också, ja, i Nyland
och Åland. Och där ser man att det finns så att säga, regionala skillnader som man också... Vi kan komma till det lite mer under 1800-talet. Sen när liksom svenskheten växer fram på allvar, den moderna svenskheten i det här storfurstendömet. Men det är också så att det är alldeles rätt ändå att säga att i begynnelsen så tillhör man de övre samhällsskikten, men det är fel att säga att de bara finns där. De finns också i botten på samhället, och så småningom finns det också en svenskspråkig arbetarklass. Väldigt viktigt att komma ihåg. Det finns svenskspråkiga bönder. Så bilden är inte solklar av liksom en svensk språkig elit. Och begreppet finlandssvensk tycker jag vi kan markera här och säga. Det är någonting som kommer först egentligen början 1900-talet.
Det är 1900-talet man pratar
om. Det man brukar säga 1912 faktiskt. Så att det ligger framåt.
Men jag tycker en intressant grej tycker jag också är, apropå om man nu tror att det bara var adelsmän som pratade svenska i Finland. Jag tänker när vi pratar om, nu kommer till det finska inbördeskriget, ja. 1918. Så jag vet inte om jag läst i din bok eller om du har sagt det till mig, men att bland de svensktalande som dog
De flesta
var röda. Ja. De flesta var arbetare som slogs för liksom kommunism.
Ja, så att det är viktigt att komma ihåg att språket här, vi tycker att det är viktigt. I historien är det inte säkert på det. Man måste alltid gå tillbaka och förstå historien på dess egna villkor. Och då är det så att språket, vi överdriver språket. Och det kan jag väl säga att egentligen kanske jag skriver för mycket om språket i den äldre tiden.
Men du får skriva om din bok.
Jag får skriva om den. Men det är för att jag är färgad. Det skulle man skulle vara lite självkritisk kanske jag har varit färgad.
Du får skriva en ny bok.
En ny bok. Ja. men så ser det ut. Så ser det ut då, ungefär 20% av befolkningen är svenskspråkig när Finland blir ryskt.
Men sen har vi under 1800-talet så har vi det här, det är ju inte bara i Finland och Sverige det sker ett nationellt uppvaknande. Det sker ju i hela Europa egentligen. Alltså, och då får vi den här, vad kallar man det, fenomanerna, de här finsknationella, att man börjar liksom, de finsktalande börjar mobilisera sig på något sätt.
Ja, det lustiga är ju att det är de svenska. Ja, det här tycker jag är så fascinerande. Det tycker jag lyssnarna ska verkligen... Det är en sån häftig sak i historien. Att först är man ju, kan man säga, lite intresserad av det här. Man brukar säga att det finns fenofiler som börjar intressera sig för det här gamla finska. Mm.
Det är svensktalande som är fascinerande.
Ja, det är svenskspråkiga som gör det här. Och här har vi såna personer som Runeberg, Topelius, och så vidare, som börjar intressera Lönnrot, som börjar intressera sig för, vad ska vi nu vara? Vi får inte vara svenska längre, för det fungerar inte med den ryska. Vi vill inte bli ryssa, låt oss vara finnar. Man börjar intressera sig för, och den här första generationen och vågen, de är inte liksom finsk nationalister, utan de är mest intresserade av att bygga någon form av ny
identitet.
Men på svenska, om man uttrycker sig så. Då börjar man leta efter berättelser, folkberättelser, Kalevala.
Mm. Är det nu man skriver ner Kalevala?
Ja, nu börjar man skriva. Och man börjar intressera sig för att skriva musik. Sibelius, han går runt i skogarna kring Tavastehus och inspireras.
Ja.
Och så börjar man komma med litteraturen. Topelius och alla de här berättelserna. Fänrik Ståls sägner egentligen handlar ju inte om finska kriget. Det handlar egentligen om hur man är när man är finne. Det är jättespännande. Sen nästa steg, den är ju att man börjar utveckla en renodlad finsk nationalism.
Och det jag tänkte bara, om vi håller kvar med de här svensktalande, det är lustigt, de byter namn till finska.
Ja, men det är lite senare. Och det är den här nästa våg. Och då kan man säga så att 1848 är ju ett revolutionsår ute i Europa. Och även där markeras den här nya identiteten att vara finna. Men det är fortfarande inte bestämt att den där nya nationella väckelsen självklart ska ske på finska. Utan där är det så att det framträder så småningom då personer som börjar propsa på att det är språkfråga också. Bland annat Snellman som är väldigt, väldigt betydelsefull. Och då börjar man att jobba. Yrjö Koskonen är en sån här historiker sen så småningom som är jätteviktig. Och de menar så här, till skillnad från de här tidigare. De tidigare företrädde ju mer uppfattningen att det var en nation, två språk. Men den här nya vågen, mera extrem om jag säger så, finns nationalisterna. De säger, fenomanerna brukar man ju säga ibland, låter som en sjukdom. Mm. Alltså det finns ett problem med det begreppet, men det är så allmänt använt så jag brukar använda det. De menar ju att det är en nation, ett språk. Och de går
de vill att vi ska släppa svenska.
Ja, och där har du då det som du då pratar om, att man till och med byter namn. Paasikivi, Hellsten. Ja. Tidigare. Ja. Och där då startskottet för en konkurrens mellan de här språkgrupperna. Språkstriderna sätter igång på allvar på 1860-talet. Den är igång, den första vågen. Ja, okay. Första vågen. Mm. Sen kommer det igen under mellankrigstiden. Och sen börjar man att skapa, när man också får tillåtelse av Alexander II att samla den finska landtagen. Det där utvecklas det egentligen partier, det svenska partiet och det finska partiet. Och där ser man en motsättning mellan språkgrupperna.
Mm. Mm. Under historien här, är det på 1880-talet som man börjar med russifieringskampanjerna? Eller är det senare?
Lite senare.
Lite senare, 1890-talet.
Ja, men jag skulle faktiskt vilja lägga till en sak, Nicky. Och det är också att det sker, kan man väl säga, på många sätt en olycklig klyvning av det finska samhället också. Att alla föreningar, alla sällskap, finska litteratursällskapet,
de delas upp efter
svenska litteratursällskapet i Finland börjar delas upp, så hela samhället börjar delas upp, utbildning, kultursfären på, kan man väl kanske säga, jag vet inte, det beror på vad man har för inställning. Antingen tycker man att det är olyckligt, antingen tycker man att det var viktigt för svenskans bevarande. Man får sina svenskspråkiga teatrar, man får och så vidare.
Och men en annan intressant case som jag läste i din bok, det var ju det här att man börjar rensa ur svenska ord ur finskan. Ja. För vad jag har förstått att om du läste en finsk text
så fattar du
på 1600-talet, ja. så skulle du i princip kunna förstå den.
Ja.
Men sen man tänkte vara smidigt, då hade vi kunnat lärt oss finska också.
Ja, men då rensar man ut dem, för det gillar man inte då. Nej. Och man till och med hittar på i nya finska ord. Ibland så kan man hitta väldigt, om jag får uttrycka mig så, krystade finska översättningar. Ja, men den där Ossikarlipy till exempel. Alltså det är sådana här namn som blir egentligen ganska absurda. Det är sådana direktöversättningar som är jättemärkliga. Men hur som helst så tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att samhället genomgår då kanske en kan man väl säga då, en språkklyvning.
Men det är aldrig våldsutbrott här eller något sånt? Det är inte på
alltså senare under språkstiden på 30-talet.
På 1930-talet, ja.
Ja, där i början på 1930-talet. Det kletar man ju kära på Svenska Teatern och sådär. Då är det ju kravaller. Polisen får skingra. Men det är längre fram. Men
jag har läst moderna författare som Kjell Westö, som jag älskar.
Ja.
Och när han berättar om hur det var obehagligt. Och, jag menar, han är väl i min ålder, skulle jag tro, kanske lite äldre. Hur det var obehagligt om man hamnade i ett finsktalande område i Helsingfors då, som svensk.
Och jag menar, det finns ju fortfarande än idag faktiskt sådana motsättningar med samfinländarna. Men man kan säga att den här språkstriden då, den mattas av och kommer i skymundan i slutet av 1800-talet. Därför då kommer ju precis det som du nämnde, nämligen russifieringssträvandena. Och då ska vi koppla tillbaka till det där mötet i Borgå. Därför då vill plötsligt kejsaren sopa undan, bestämma själv i Finland.
Man vill ha ryska som förvaltningsspråk.
Tulltjänstemän ska vara ryssar, man vill och så vidare, och så vidare, och så vidare. Då vill man russifiera Finland och då vaknar aktivismen.
Jag kan tänka ytterligare en grej som de fick slapp. De slapp göra militärtjänst i det ryska imperiet.
Ja, men det började de ju då skriva ut soldater för. Då. Först var det ju tänkt att den där värnpliktsarmén skulle användas på finska.
Ja, man hade finska soldater i Finland, eller vad?
Ja, man värvade. Och det fanns en värnpliktsinstitution faktiskt också, men den var inte så utvecklad. Men från början av 1900-talet då började man skriva ut soldater och då fanns ju faran att de skulle komma att tvingas att tjänstgöra ut i det ryska imperiet. Och det vägrade man ju göra.
Ja, det hade inte varit första världskriget.
Nej, så konfrontationen började och aktivismen startade på allvar. Och det är till och med så att den här hatade Bobrikov skjuts ju.
Mm. Av en ung nationalist.
Ja, men sen räddas man ju egentligen av att det rysk-japanska kriget utbryter. Och det blir, och det
1905.
Blir, ja, och det blir revolt i 1904-1905 och det blir revolt i Petrograd. Och då mattas den här förryskningssträvandena ner.
Man har inte orken att genomföra.
Nej, man har inte orken. Mm. Och sen kommer då en ny våg inför första världskriget. Och då är vi framme vid 1910-talet. Då kommer en ny förryskningsvåg.
Du, 1917, i december ja. 1917, och är det 6 december?
6 december.
Så utropar finnarna sin självständighet. Jag menar, vi har ju haft ryska revolutionen där i oktober.
En borgerlig senat, en borgerlig regering ja. I Helsingfors gör det.
Utropar, och Lenin erkänner väl rätt ja. Omgående, ja, lika snabbt ja. Som Sverige egentligen.
Ja, erkänner ganska omgående.
Ja. Så att för att Lenins världsbild, han går ju bara och väntar på världsrevolutionen, så han tycker inte det där är någon riktig issue, för det där kommer ju lösa sig när världsrevolutionen sprids. Men de svensktalande, hade de någon roll i det här? Självständigheten.
Det man kan säga är att de svenskspråkiga på många sätt finns på ledande positioner. De
för är fortfarande, eliten är fortfarande i stor utsträckning
svensktalande. Ja, nu säger du det där igen. Men det,
ja, jag har fel.
Du har ju rätt i den meningen att man pratar svenska i de där sammanhangen.
Och där det, man kanske och det är fortfarande, finlandsspråkig.
Ja, och det är fortfarande så att utbildning, om man dominerar i utbildning, och det är så att Helsingfors är en svenskspråkig stad ända fram till 1890, va? Och så vidare. Och universitetet domineras av svenskspråkare. Sen kommer ju då att förändras under de här årtiondena där vi precis nu är i den här berättelsen. Och till exempel då under den här aktivismen så skickar man unga pojkar eller män till Tyskland för militärutbildning. Och där är ju de svenskspråkiga överrepresenterade faktiskt.
De här jägarförbanden.
Precis. Och bland studenterna där ju aktivismen är stark, där är svenskarna framträdande. Det, så kan man konstatera. Och svenskarna, de svenskspråkiga, svenskarna är ju problematiskt att säga här, det blir lätt att säga, det är lätt att slira på tungan här. De är också i stor utsträckning konstitutionalister, och det betyder att de håller på att vi accepterar inte de här förryskningarna.
Mm. Man håller fast i det här och överenskommer från 1812.
Ja, eller den tolkning som man uppfattar finns då. Och det som sen händer är ju att när väl självständigheten kommer och Finland dras in i inbördeskriget, då är det ju det som du redan har varit inne på, att där går ju inte skiljelinjen mellan språken då till syvende och sist. Utan det är ju klass.
Ja, fast det var när vi träffade din kompis Göran Backman där uppe i Österbotten så gjorde jag den oförlåtliga fadäsen.
Ja.
För han berättade, för då hade ju du och jag varit i Tammerfors.
Ja.
Och tittat på hur de hade slagits där.
Frågade honom, sa du till honom att han hade bra svenska? Eller?
Nej, det gjorde han. Nej, men däremot, då berättade han att hans morfar hade varit och slagits i Tammerfors då, ja. Under det här. Och då frågade jag på vilken sida. Ja. Det var inte en fråga Göran uppskattade. Bara, på de vitas naturligtvis. Och jag kände att det kanske var, hade jag läst på min historia lite bättre kanske jag inte hade ställt den frågan.
Ja, och det kan man ju kanske ligga någonting i det, därför att det är ju färre som slås på den röda sidan i Österbotten, så är det ju.
Men det finns röda i Österbotten.
Det fanns arbetarbefolkning i Jakobstad bland annat, i Vasa. Så att det är inte självklart, och jag tycker att det är viktigt att markera, som vi sa här, att det är svenskspråkiga arbetare som slås på den röda sidan. Och skälet att man slås på den röda sidan behöver inte alltid vara att man var socialistiskt övertygad eller så, utan att man helt enkelt gjorde
otur.
Ja, men man gjorde gemensam sak med sina vänner, sina arbetskompisar.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du, jag vet inte hur långt vi ska hinna med här, men jag tänker, Åland är ju liksom så här lite speciellt särfall, så den kanske vi ändå måste snacka om.
Ja, den måste vi ta. Nej, men Ålandsfrågan är spännande, därför att dels anknyter den till inbördeskriget, där ju Sverige gör en officiellt en humanitär operation för att skydda ålänningarna. Kanske bakgrunden där, eller kanske, eller vi vet idag att det fanns intentioner att kanske åtminstone se till att demilitariseringen av Åland upprätthölls, men att kanske också
vi kanske backa lite Åland. Om vi säger där, i freden i Fredrikstad 1809, där hade ju svenskarna ganska länge kämpat för att de skulle få behålla Åland.
Ja, nej, men Åland blev ju en del av Finland.
Ryssarna vägrade ju.
Nej, vad ska vi ha kistan när vi inte har låset? Men då är det ju så att det där blir ju en friktion mellan Sverige och Finland sen så småningom, som kommer ju att avgöras då faktiskt i Nationernas förbund några år senare. Men jag tycker att det som är spännande med den här frågan kring ålänningarna, och då skulle jag bara vilja skjuta in och säga att personlig sak här, det är att min så att säga kunskap om de här identitetsfrågorna, de började på Åland strax efter millennieskiftet 2000. Vi hade ett forskningsprojekt där, och där satt jag en kväll, eller på kvällarna, och pratade faktiskt flera kvällar på Park Hotel och Bar.
Det är där
bar.
Du bedriver din forskning. Exakt. Det är på det närmsta hotellbarn.
Ja, och där kom jag i samspråk med ålänningarna och fick lära mig detta, för jag trodde ju att de var finnar eller finlandssvenskar. Men de var stenhårda, vi är ålänningar.
De accepterade inte att de var finlandssvenskar.
Nej. Och då började jag liksom förstå att här finns det olika identiteter som är jättespännande. Och det spännande med Ålandsfrågan är att när ålänningarna aktivt vill bli svenskar.
Vilket år är vi framme nu?
Ja, nu är vi framme åren kring första världskriget, in över inbördeskriget, åren efter självständigheten.
I 20-talet egentligen.
20-talet, ja. Vi är framme 18-19. Vi är för det som är slutmålet nu för den här liksom berättelsen i berättelsen här, det är språklagen 1922 som är så viktig för den svenskspråkiga. Man är självständigt. Man tar en republikansk författning 1919, men man diskuterar fortfarande de här frågorna om språket. Och där blir Ålandsfrågan, Ålandsseparatismen, den blir en hävstång, som Henrik Menander brukar uttrycka det, för att få igenom en språklag som säkerställer det svenska språkets fortlevnad i Finland. Och att svenskspråkiga inte är en minoritet, för det är viktigt, för det är man inte per definition.
Utan, vad är man om man inte är en minoritet då? Man är ju färre.
Man är en fullt likvärdig språkgrupp. Aha. Finland har två språk, en nation, två språk. Och det fastslås i språklagen 1922. Och det intressanta är att där menar ju forskarna att till och med de mest hårdnackade finsknationalisterna, de insåg att vi kan inte gå för långt, för det skulle kunna vara så att vi faktiskt blir ovänner med Sverige, även om vi nu gramsnapper dem.
För Sverige är ju ändå någon slags broderfolk, har varit det hela tiden.
Och vi har den här stormakten Ryssland, så där fanns det. Men också detta att om vi nu får ålänningarna mot oss, tänk om ålänningarna till slut får, om inte de svenskspråkiga får den här språklagen, då kanske ålänningarna får igenom den här separatismen.
Men
att
visst
Åland
var det en folkomröstning på Åland om vilket land man skulle tillhöra?
Ja, det var det.
Nej, var den?
Ja, det gjordes en undersökning.
Alltså det var ingen regelrätt folkomröstning?
Nej, utan det gjordes en undersökning där, och där kom man ju fram till, man brukar då säga att det var 96%, jag tror att det är den siffran, men då är det så att det är 96% av dem som
röstade.
Ja, men det viktiga här är att kanske rädslan för den här åländska separatismen banar väg för språklagen som kommer 1922. Så här har vi återigen nu då Urban, ett sånt där årtal tycker jag. Vi pratar om 1812. 1922 är ur de svenskspråkiga synvinklet viktigt. Det är liksom egentligen slutpunkten för de svenskspråkiga. Då får man en språklag som garanterar svenskans ställning.
De svenskspråkiga i Finland har fått en unik språk, för det här får man väl ändå säga en unik språklag internationellt sett. Jag kan tänka mig ändå att jag menar, Finland kommer ju utsättas för ganska stora påfrestningar här framöver under andra världskriget och så, och efteråt med hårdare fredsvillkor med Sovjetunionen. Men hur kom de svensktalandes villkor att bli efter det här 1922 då med den
språken? Ja, man kan säga att den här, med det här som utgångspunkt, så har man då en lagstiftning som garanterar grundläggande, så att säga, förutsättningar. Och det är klart att det kommer att utkämpas språkstrider. Finland kommer ju, som du säger, utsättas för oerhörda påfrestningar under andra världskriget, under kalla kriget. Men så småningom leder det här till en språkfred. Man försonas ju, så att säga,
men fort, de här aggressiva fenomenerna, vad tar de vägen?
Ja, de fortsätter ännu mer under mellankrigstiden. Men sen efter andra världskriget så lugnar situationen ner sig och man börjar, så att säga, hitta en plats. Men det finns några saker som jag tycker man kan peka på. Och det är ju att demografiskt är det så att man minskar ju inte i absoluta tal.
Nej, men i relativa
tal.
Andelen av befolkningen.
Ja, och också att ju många svenskspråkiga blir tvåspråkiga. Och där kan man resonera om i det oändliga, är tvåspråkigheten positiv eller negativ. Så det finns liksom sådana där orosmoln. Och sen kan man också säga så här, att inom svenskspråkigheten så måste man ju enas på något sätt. Och här finns det ju någonting som jag tycker är väldigt viktigt, som man har med sig in i 1900-talet, som kommer från 1800-talet, nämligen de här institutionerna, Svenska litteratursällskapet, Svenska folkpartiet, Folktinget, alla de här organisationerna. Svenska folkpartiet är ju typiskt ett parti som ska ena den här ganska heterogena svenskspråkiga befolkningen i alla olika klasser.
Det växer fram en ganska starkt civilt samhälle.
Ja, det gör det, som är svenskspråket. Och där de svenskspråkiga, SFP är ju framförallt blir ett språkparti. Men att man ändå så småningom hittar sin roll och sin ställning i det här finspråkiga Finland. Och man kan väl också konstatera det, att man har ju ett stöd av Sverige. Och det gör ju att man ju ändå kommer ju att kunna utvecklas som kanske den mest privilegierade, skulle jag vilja säga, minoriteten i Europa. Och trots att man då kanske uppfattar att man till och med i närtid har då varit liksom pressad språkligt och så vidare, och framförallt under mellankrigstiden, så är man ju ändå en grupp som står stark, skulle jag vilja säga.
Mm.
Så att det är väl, tycker jag, en ganska bra avrundning ändå på den här. Men just att upprepa det där, att det är viktigt med de här institutionerna. Och sen tycker jag också att det är betydelsefullt att komma ihåg att inom den här svenskheten, så att när de finspråkiga hittar sin identitet, då måste ju de svenskspråkiga också skapa en identitet.
För de har liksom inte haft den.
Nej, de upptäcker ju också
att vi är svensktalande.
Nästan lite så. Ja. De upptäcker den svenskspråkiga kulturen och man börjar prata om finlandssvenskarna som ett eget språk och sådana resonemang för man. Och där kan man ju säga att det finns liksom en sån här, en typ av svenskhet ute på landsbygden som kanske representeras mycket av Österbotten, en byggd svenskhet där det handlar om jorden och så vidare. Medan det finns en mera kultursvenskhet i Nyland och Helsingfors, framförallt i Helsingfors, som tar mer fasta på det där med lagstiftningen och kulturen och sådana saker i det här svenska arvet. Så att, men man börjar ju att så småningom då att liksom acceptera sin ställning i det här allt mer finskspråkiga Finland. Det skulle man nog kunna säga.
Jag känner att jag börjar förstå lite bättre här, för det känns verkligen, det är ju väldigt trevligt att hänga med finlandssvenskarna i Helsingfors. Ja. Det är ju väldigt, alla jag träffar är väldigt så här, kulturella människor. Och det, de vill ju gärna lyfta fram litteraturen på ett sätt som man kanske inte gör i Sverige på samma sätt. Nej. Även om man är litterärt intresserad.
Ja. Och jag tror att med din resa här i Österbotten, om man har Åland och du skulle åka till Åboland och de områden, kustområden, skulle du hitta en annan typ av svenskhet, tror jag, än den här kanske mer kultursvenskheten som finns.
Ja, men den har jag ju träffat i Österbotten. Ja, för där var det liksom väldigt tydligt så här, bara Vi är mer svenskar än vad ni är. Ja. Man bara, ja, okej.
Okay. Men det är väldigt, väldigt spännande, tycker jag, det där. Att
medan i Helsingfors har jag mött det här folk. Mm. som är lite, nästan lite bekymrade över att de får den här frågan, vad bra svenskar. Jag menar, om man ska reta upp en finlandssvensk så ska man ju säga det, vad bra svenskar du pratar. Det finns ju ingenting som retar upp en finlandssvensk mer egentligen.
Nej, och det man kan uppfatta kanske som en ibland lite ängslighet över sin identitet, den finns inte i Österbotten. Österbottningen är ju inte ängslig.
Men det kanske handlar om också att där är en större andel av befolkningen i svensktalande.
Där. Och där ju finns orter som Jakobstad som är mer svenskspråkiga än någon kommun.
För det är Helsingfors är relativt liten andel som är svensktalande idag
i alla fall. Men man hör svenskan i gatubilden.
Ja, sen, jag är ju ganska mycket i Helsingfors. Det är ju sådär, pratar man engelska när man ska beställa något. Men då är här och där så börjar ju folk prata svenska. För de fattar ju att man är svensk direkt. Mm. Liksom. Ja.
Ja.
Ha, är vi nöjda där?
Ja, det är vi väl. Ganska nöjda. Sen finns det väldigt mycket vi skulle kunna fortsätta prata om naturligtvis under mellankrigs till andra världskrig och så. Men jag tycker att det här ger väl ändå en, kan man väl säga det Urban, vi har ju ändå resonerat kring de här grunderna.
Kanske en större förståelse för vad det innebär att vara finlandssvensk. Ja. Och var de kommer ifrån och var de har varit på väg. Och var, men vi har inte pratat så mycket om hur de är idag, men menar lite grann. Men du... Martin Hårstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och du är aktuell med boken Finlands svenska historia. Och jag ska säga det, den här boken, man läser den så får man en ganska bra översikt över svensk historia också, i alla fall fram till 1809 kan man säga. För att det är de grundläggande dragen och kungar och allt sånt där. Jag tycker något som hade varit kul att snacka om som vi inte gjorde var till exempel de här svenska Eriksgatorna i Finland.
Ja.
Sånt var ganska fascinerande. Mm. Eller Gustav Vasas vistelse i Finland. Mm. Ja, det finns mycket att gräva i här.
Ja.
Ja. Men du, Martin, tack ska du ha.
Tack.
Hej.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.